går upp här.
Okay.
Fast man får, nej men man kan man, fast det var inte så lätt med.
Tur att du har mikrofon, för har man mikrofon i handen och syns det att här får man vara.
Hur hög är den, Kristina?
Alltså den högsta högen här är 9 meter hög. Nu är det mitt högen, så den är inte riktigt lika hög.
Det känns högre, måste jag säga, när man blickar upp mot den.
Ja, nu när vi går
försvinner
här
uppe i horisonten här.
Så är det som en skidbacke, väldigt brant.
Men alltså, testa inte det här hemma, håller på att säga. Gör inte om det vi gör nu, för vi... Nu för tiden får man ju inte gå upp för högarna, utan vi har ju fått ett specialtillstånd. Folk sliter ju på de här högarna annars.
Trampa nu inte på backsipporna här, pojkar.
Just det är så fint och blommande så här års. Men på andra sidan året, då har man väl traditionsenligt åkt kälke och pulka ner från de här backarna i Gamla Uppsala.
Ja, det finns till och med bilder när man åker moped här, men det är absolut förbjudet.
Men alltså, lutningen här nu, det är brant sista biten.
Paus.
Upplands motsvarighet till pyramider.
De här högarna står ju på Uppsalaåsen, så att de här 9-metershögarna står ju på en å som också vi är tvungna att gå upp för. Oj, men det är värt det, kolla.
Och det är brant. Alltså man ramlar ju nästan, ni glider ner. Och nu kommer vi upp.
Wow. Men alltså, vilken utsikt.
Oj, och kolla domkyrkan, slottet i Uppsala.
Och det är ängar och åkrar runt omkring oss. Och vi ser hela det här området som vi ska prata om nu i 4 veckor. I vetenskapsrådens historia. Måste jag andas. Runt omkring oss här. Och de här många kungshögarna och andra kullar, gravhögar från forntiden som sticker upp överallt.
Ja, för det är 3 stycken jättehögar och sen är det ett stort antal mindre högar. Men det som man kan konstatera när man kommer hit upp, det är ju inte bara så att man såg ut över hela landskapet. De här har ju setts på långt håll när man närmar sig.
Ett skrytbygge. Hur känns det för dig, Kristina, att blicka ut här?
Ja, men jag tycker det är lika storslaget varje gång man kommer hit. Man vänjer sig inte med Gamla Uppsala. Och det är liksom, man får ju föreställa sig hur det såg ut här när det begav sig för 1400 år sedan.
För 1500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekro Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
Och jag heter Tobias Svanelid.
När Uppsala, Gamla Uppsala, var som mest pampigt och storslaget, då befinner vi oss runt år 600 efter Kristus. Det är då de här stora kungshögarna blir till. Och då får ni föreställa er att bakom kyrkan som är här, där finns det en platå. Och där stod det en jättestor byggnad, ett residens där härskarna höll till. Så det är den stora hallbyggnaden. Den stod där runt år 600. Sen fanns det stolpmonument här samtidigt. Alltså 2 stycken långa rader av stolpar. Nästan kilometer långa var de. Mm.
Vi snackar höga tallstolpar, va? De är många, många meter höga. Som en allé av de här nedhuggna tallarna som leder in som en processionsväg hit där vi står.
Precis. Och det finns en som går i nord-sydlig riktning. Och sen finns det en som är öst-västlig riktning här söder om oss här vid Kungshögarna. Och dessutom, förutom det här, så låg det också en tät bebyggelse här vid Vattholmavägen, alltså bara några 100 meter öster om högarna. Där låg det en by med massor med gårdar som var tätt intill varandra. Mm. Och bortom det, gravfält.
Igen då. Och den här byn, jag menar, det heter ju Gamla Uppsala även idag. Vi ser ju, som du nämner då, Nya Uppsala i fjärran där med slottet, med domkyrkan, med moderna hus. Och här då, i dagens Gamla Uppsala, så är det ju villor, sekelskifteshus och ett och annat radhus kanske sådär. Och då, på vendeltid, vikingatid, alltså för ungefär 1500 år sedan, då var ju det här, vad jag begriper, av liksom, ja, man sa inte Sverige på den tiden, men Svitjods kanske största stad, i alla fall centralort, brukar väl arkeologer kalla det för. Det här var liksom någonting helt unikt som låg här.
Ja, det var ett eget universum som man klev in i. Det kallas för centralplatsen för det uppfyller vissa funktioner som var viktiga för samhället och som är det än idag. Så här avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud som betyder Svenas folk.
Men alltså hur lät det då när det begav sig? För det var ju, man hade ju väldigt mycket hästar till exempel här har jag förstått.
Ja, men härskarna hade faktiskt ett stuteri, det har man kunnat se utifrån utgrävningarna här. Så hade vi varit här då andas in doften här så hade det varit häst. Så att det fanns ju olika sätt för härskarna att skaffa sig inkomster och ett av dem kan ju vara att föda upp hästar. Och att hästar kanske inte bara var viktigt för att man skulle rida på dem utan också att det var ett viktigt offerdjur också. För vi vet att på slutet av 1000-talet då arrangerades stora offerfester här och alla svear var tvungna att komma hit. Och ha med sig gåvor. Och om man var kristen och inte ville komma hit, då fick man betala en straffavgift. Så att de som bodde här, eller de som härskade här, de kunde göra sig en ganska stor förmögenhet på att bedriva den här verksamheten.
Det här är Vetenskapsradion Historias sommarserie om gamla Uppsala, svearnas mytomspunna huvudstad. Och i det här första avsnittet så handlar det om de här mäktiga gravhögarna som kastades upp här på 600-talet.
Och de kallas ju de största av de här gravhögarna för kungshögar. Och enligt Snorre Sturlason ska ju de gamla sveakungarna, alltså Aner den gamle, Egils och Adils ligga begravda här.
Mm, och det är det ju egentligen ingen som vet. Men vi ska gräva ner oss i de här högarna nu för att försöka närma oss myternas kärna.
Ja, men en viktig sak det är att Gamla Uppsala faktiskt finns omnämnd i medeltida skriftliga källor. Så bara det gör platsen ovanlig. Och Snorre Sturlason, han skriver ner och berättar de här gamla berättelserna som har varit i omlopp i många, många hundra år. Då så skriver ju han att det här är fruktbarhetsguden Frejs hemvist. Alltså vi står just nu på Frejs gamla boplats och bara det gör ju platsen ganska speciell. Och vem hade gett honom den här platsen? Jo, Oden som hade slagit sig ner i Fornsigtuna, alltså närdagens Sigtuna. Det är inte långt härifrån.
Och så det här var liksom gudarnas hemvist verkligen?
Ja, det kan man säga.
Och
det
berget Olympos eller någonting i Grekland. Ja,
även Freja kopplas till den här platsen. Så bara det gör ju platsen väldigt speciell. Och det är en del forskare som tror att man har försökt imitera Asgård, alltså gudarnas boning. För uppe hos Oden så fanns det ju en jättestor hallbyggnad. Det fanns det här också. Det fanns ju ett träd, Yggdrasil. Här omnämns det på 1000-talet att det fanns ett träd som var evigt grönt. Så att det är mycket som... Ja, det här är ett sätt att försöka spegla Valhall helt enkelt. Här i härskarnas gamla Uppsala.
Och när du säger Valhall, jag tänker, vi pratar om att det låg en enorm hall här som ju också kallades sal, byggd på en platå som man stod och tittade upp på den här salen. Är det därför det heter Uppsala?
Det finns massor med teorier om varför det heter Uppsala, men det som ligger närmast till hands det är väl att det är de högt belägna salarna helt enkelt. Därför den här stora hallen som låg här på 600-talet, den står alltså på en platå som är nästan 10 meter hög. För den är också byggd på Uppsalaåsen så har man byggt på en platå. Och sen själva hallen eller salen, den har varit kanske 10 meter hög. Så har man stått nere på marken och tittat upp. Alltså det är en sån stor byggnad, det har man ju aldrig sett förut. Det måste vara samma känsla som när medeltidsmänniskorna gick in i medeltida katedraler. Att det är så stort så det är nästan ett underverk hur det här har blivit byggt.
Mm. Och vi ska ju naturligtvis i kommande avsnitt i den här serien återvända till allt från hallar till blot. Men alltså om vi i dagens avsnitt och det första här uppehåller oss lite grann kring vad vi har under våra fötter. Alltså de här stora högarna. Det finns ju massvis med mindre högar där borta och så är det de här en handfull lite större. Vad vet vi om vad som faktiskt finns här under oss?
Men det heter ju kungshögar, tänker jag, Urban. Alltså man tänker förstås att det är kungar, forntida svea kungar kanske, som har legat här. Många har ju påstått att man till och med vetat namnet på dem. Men vad vet arkeologer som du?
Ja, men alltså, att det är kungshögar behöver inte nödvändigtvis betyda att det ligger en kung, utan det är en benämning på storhögar som är mer än 30 meter i diameter, och det är de här med råge. Men ni ser att det är tre högar här. Yes. Och sen har vi tingshögen som ni ser längre bort, som har en platt topp. Och sen finns det faktiskt ytterligare en ganska nyupptäckt hög som heter Nordhögen. Så att det är flera jättestora här. Men sen finns det andra vanliga storhögar här bakom oss. Men de lägger man inte märke till. Därför att jämfört med de här högarna är de ganska små. Men det är bara två stycken av de här högarna som har blivit undersökta. Och det är de högar som omger oss nu, för vi står ju på Mitthögen. Och anledningen till att man började gräva ut Östhögen då, det var på 1800-talet. För då var det naturvetare som var förmätna nog att säga att det här inte var gravar, utan det här var naturformationer.
Och det här, Upplands Alperna.
Ja. Och det här var ju liksom som att svära i kyrkan. Så vi har pratat om, så är det en mytisk plats. Alltså på 1500-talet så hävdade Johannes Magnus att Gamla Uppsala, det var en plats som Noas, alltså Bibelns Noas barnbarns barn hade grundat. Mm. Och han hette Ubbe. Och Uppsala skulle då betyda Ubbes sal. 1600-talet, Olof Rudbeck, han menar att det här är ju det sjunkna Atlantis. Och sen så kommer de här naturvetarna och påstår att det här är naturformationer. Så att då så bekostades en utgrävning av den blivande Karl den 15:e faktiskt. Och uppgiften gick till en arkeolog som heter Hildebrand. Och han undersökte då Östhögen på ett ganska oortodoxt sätt. Han grävde en gång rakt igenom själva högen. Så tänk er när de här gubbarna gräver den här gången, det rasar ner sand och jord på dem och försöker liksom bygga upp med träställningar så att det inte ska rasa. Och när de hade grävt en bit in, då hamnade de framför en stenmur. Det var kärnröset, det är ju där som det mest spännande finns. Och så grävde de gångar runt kärnröset och började plocka bort stenen, och där hittade de en gravurna. Och på midsommaraftonskväll 1847, då samlades 15 personer inne i gravhögens mitt för att lyfta på locket till den här gravurnan, för det var stenlock där. Och då låg det massor med brända ben där och massor med fantastiska föremål som var helt fragment, alltså bara fragment, eftersom på den här tiden så skulle man kremera de döda.
Ja, vilken scen, Tobias. Och den här utgrävningen skedde ju på midsommarafton. Då var det säkert ljust på natten, men annars så tänker jag mig så här. Men man får en bild, fullmånen lyser, en stjärnklar natt, och man liksom ska ta sig in i de här gravögarna för att för första gången på liksom 1500 år så där.
Ja, men lite som kulthandling nästan. Man får lite Tutankhamon-känsla, ja. Att liksom Howard Carter många år senare skulle gå in i liksom gravkamrar i Egypten. Det här måste ha varit ungefär samma grej. Väldigt mycket Indiana Jones-stämning där.
Och man undrar ju liksom, de här arkeologerna då, när de kom in där, nu var det ju väldigt mycket bränt. Blev de besvikna eller blev de glada över det de hittade?
Ja, men han skrev ju själv, bror Emil Hildebrand, som ledde de här utgrävningarna, att allt vittnade om en utomordentligt stark eld. Benen voro sönderbrända till små fragment. Bronssmyckena tunna som löv voro alla oigenkännliga. Ja, han hade nog hoppats på mer. Någonting i Tutankhamon-klass.
Verkligen. Man kan ju konstatera i alla fall att det faktum att man byggde så här stora högar, det var ju ett sätt att signalera makt. Inte bara över det här geografiska området då runt Gamla Uppsala, utan också makt över de här människorna som ju faktiskt byggde högarna. För det här var ju, ja, men det var ju trälar som byggde de här högarna. Och man har ju räknat ut att det tog ungefär 100 dagar för 100 trälar att bygga en sån här hög.
Ja, men en extrem maktdemonstration utav Sveakungarna här, att begravas i såna här enorma högar. Och även om de här fragmenten som man hittade då på 1800-talet inte var så mycket att visa upp egentligen på museer och sådär, så förstod man ju ändå ganska snabbt att det här var kungagravar, i alla fall gravar över väldigt mäktiga personer. Man hittade ju snart liknande gravar en bit därifrån, till exempel i Vallsgärde och i Vändel.
Just det, och då handlar det om båtgravar som ju är samtida med högarna, men ett helt annat begravningsskick.
Ja, man har ju inte bränt de typerna av gravar, och där kunde man ju hitta precis likadana fynd egentligen och förstod mycket mer om vad det var för någonting. Och det är ju generellt så får man säga liksom krigarutrustning, alltså mäktiga krigarkungar som verkar ha begravts där.
Om man tittar på de här kremerade resterna som ligger här i Östhögen och Västhögen, för det är de enda av högarna som har blivit undersökta, då kan man utifrån fragmenten se vilken livsstil de har haft. Så vi ser att de har blivit begravda med häst och hundar och duvhök. De ska alltså bege sig på jakt. Det har varit ett söndagsnöje. Det ska de fortsätta med i livet efter döden. dryckesbägare, spelpjäser. I Västhögen så är spelpjäserna gjorda av elfenben. Och sen har man också hittat kaméer som har tillverkats i dagens Istanbul, som då hette Konstantinopel. Och de har också hittat granater, då, den här röda stenen, i gravarna. Och det är ju en sten som kommer ända från Sri Lanka, tror man. Så det visar de här långväga kontakterna man har haft, och att man faktiskt kanske till och med har varit i Konstantinopel på 500-600-talet.
Och jag tänker att på 600-talet, då hade ju Västrom redan fallit. Alltså det känns ju jättelänge sedan 600-talet för oss, men Västrom hade redan fallit. Men det var ju många här uppifrån nuvarande Sverige som hade tjänstgjort som soldater, ja, nere i Romarriket. Och de här stolpraderna som du nämnde, som ju måste ha varit fantastiskt när man närmade sig Gamla Uppsala, liksom att vilken entré man gör. Men med tanke på att man hade så mycket hästar där, det kan inte vara ett hippodrom, alltså hästkapplöpningsbanor som man har fått inspiration från nere i Rom.
Jo, och inte minst kanske i Östrom också. I Konstantinopel så fanns ju en hippodrom med plats för tusentals åskådare. Och på den hippodromen så ser man att det är antika pelare som står i mitten som hästarna då har rundat. Och en tanke är att på det här fältet söder om högarna, där har det ju funnits en stolprad. Och i hälften av stolphålen som man undersökte så låg det hästkranier som kan ha satt uppsatta på de här stolparna. Och en tanke är att det där har fungerat som en hästkapplöpningsbana. Och att den hingst som vann tävlingen var också den hingst som skulle offras just den dagen. Mm.
Jag får ju den här bilden av alla vi som har sett filmen Ben Hur. Där är det ju mycket såna här hästkapplöpningar. Det visar sig centrala scener där de försöker köra om varandra runt i den här cirkeln. Precis så, som du säger, kan det gå till här.
Fick klättra upp här på högarna, då har de ju haft en fantastisk utsikt.
Det, ja, men precis, det är inte gravhögar. Det
blir
det
en liksom amfiteater helt plötsligt.
Ja, perfekt, precis. Här har vi kunnat titta ner på de här hästkapplöpningarna då för 1500 år sedan. Häftigt.
Ben Hur, som vi hör här nu, hästkapplöpningarna, underbar film.
Ja, eller film, den har ju kommit i olika versioner. Det finns ju den äldre klassiska och sen har den kommit i nya versioner ju.
Ja, precis. Jag gillar nog mest den gamla. Men de är väldigt lika varandra.
Det är de.
Och att den här hästkapplöpningen, att den är hur lång som helst.
Ja.
Men den är väldigt central i filmen, tror jag. Men, och apropå hästar och Gamla Uppsala, måste jag också nämna den här filmen.
Ja, nu räcker det för.
Nej. Alltså det här är Sagan om ringen och det är Rohans ryttare som rider här förstås. Som ju ser, om man har sett den filmen, då vet man, vill jag påstå, hur de som levde och verkade i Gamla Uppsala vid den här tiden när högarna kastades upp, hur de såg ut och betedde sig.
Tobias, nu stänger jag av.
Jag har ju inte knappt, jag har tvingat se på Sagan om ringen-filmerna och läsa böckerna. Så att jag är inte alls insatt i det här, tyvärr. Men jag kan bara säga det att hästen var väldigt betydelsefull för dem. Just som offerdjur. Mm. Och till exempel så finns det ju en berättelse i de isländska sagorna som handlar om en kung som var kristen. Mm. Han blev kallad till att delta i en slags rituell måltid på hästkött. Han vägrade att delta. De här gubbarna runt omkring honom blev jättesura och sa att du måste äta hästköttet. Han vägrar. Till slut så slutade det med att han gapar över handtaget till kitten för att då få in ånga. Men då har han lagt en näsduk i vägen så att han inte riktigt ska kunna
han
ta
till sig. Han ville verkligen inte.
Nej, så hästkött är ju någonting som är väldigt intimt förknippad med den förkristna kulten. Och sen så under medeltiden så vill man ju inte att man ska äta hästkött just av den anledningen, men det fortsätter man att göra, till och med här i Gamla Uppsala, fast det låg ett ärkesäte här då. Så det blir på 1600-1700-talet, då börjar det liksom, 1700-talet ordnar man ju såna här hästfester för att man ska börja äta hästkött igen. Men det är väldigt förknippat med den förkristna kulten.
Men om man då vill måla upp bilden framför sig och förstå var vi står någonstans nu, men kanske för 1 500 år sedan, ja, då är det liksom
betesmarker, ja, det går massor med hästar och betar här. Och det ser man också spår av i den här byn som man grävde ut, som låg precis här vid högarna. Att där låg det väldigt mycket hästben. Och man har ätit hästkött och man har slaktat hästen och styckat hästbenen så att de ska rymmas i en gryta. Men det osteologerna kunde se, det var att det fanns knappt några ben från hingstar. Det var mest från ston och ungdjur, vilket betyder att hingstarna har använts till något annat helt enkelt. Kanske just till försäljning eller för att offras här i Gamla Uppsala.
Och det sa Kristina Ekerå Eriksson, arkeolog och författare, som vi kommer att höra mer av i kommande avsnitt i den här sommarserien från Gamla Uppsala.
Mm, och det har varit mycket prat om hästar, men tillbaka till högarna. Jonathan Lindström, du är arkeolog och författare. Kan du berätta vilka det som ligger där egentligen? Vad vet vi om det?
Det har alltså pågått en strid mellan historiker framförallt, men även mellan historiker och arkeologer. Vad kan vi tro på och vad kan vi inte tro på?
Ja, men precis, så verkar ha gått väldigt mycket i vågor det där. Alltså hur man på medeltiden förstås tänkte att det här kan vi ju använda oss av. Oj, vad många kungar vi har haft i Sverige tillbaka till fornminnestider. Fram till då 1800-talet när man yvdes över det här långa förflutna. Och sen kastar ut allting. Barnet med badvattnet under 1900-talet, källkritiken. Vi kan inte tro på någonting. Och nu verkar det som att det har hänt någonting igen. Ja, men vi kanske ska ta dem till heders.
Det roliga är att nu börjar vi få bättre grepp om hur vi ska sortera upp vad är myt och vad är verklighet. Ju tidigare vi befinner oss i den här kungalängden, det är ett 20-tal kungar som räknas upp ända fram till sent 700-tal eller någonting sånt där, alltså alldeles fram till vikingatidens början. Allra först så finns den som en sagogestalt, nämligen germanernas urhjälte, urkungen Ingvars. Det ska vara ett litet surrande S på slutet. Mm. Han var alltså en helt mytisk gestalt som seglade österut och var med om fantastiska äventyr och dog så småningom.
Och nu säger du mytisk. Alltså, det handlar om det här, vad vi faktiskt kan veta. Det här är litteratur. Har den här människan funnits på
riktigt? Nej, utan han är en Odysseus. Ja. Alltså att han är en figur som man ibland har uppfattat som historisk, och de som berättade om honom trodde att han hade funnits på riktigt, men han är i grunden en mytisk gestalt. Men hur som helst, sen så har vi en radda kunganamn, och de som dyker upp där i början, Fjölnir, Sveigder, Vanlande, Vispur, Domalde, Domar, Dygve och Dag den Vise, det är 8 kungar. Fjölnir, han ramlar ner ett mjödkar och drunknar till exempel när han ska ut och kissa på natten efter ett party. Mm-hmm. Och Sveigder, han, jag tror att det är han som beger sig österut och försvinner i en sten.
Men alltså drunknar ett mjödkar och försvinner i en sten, då låter det fortfarande som litteratur i mina öron.
Ja. Det här har väl hänt?
Ja. det här var ju ett problem då. Och jag vet att Daniel Sävor har på ett väldigt roligt sätt visat att det här att försvinna i en sten, det har att göra med ett skrivfel som begicks på medeltiden och en omtolkning av hela myten och så vidare. Så att jag kan väl säga så här, varningslapp, ta inte detta för bokstavligt historiskt, utan de här kungarna är rena sagokungar. Och sen så kommer en hel radda med kungar som vi skulle kunna placera från slutet av 300-talet och framåt med Agne. Han rövar med sig en hövdingadotter från Finland, eller han tar henne som brud, och sen på vägen hem så övernattar de på en ö. Och då ser hon till att hänga upp honom i ett träd med en guldkedja då som galgrep, vad ska jag säga, och tar livet av honom på det sättet. Men jag tror att från och med Agne så börjar det lukta lite historia, därför att sen kommer det då en rad kungar. När vi befinner oss någonstans kring år 500, så då dyker upp en kung Egil, sen dyker upp en kung Ottar, och så dyker Ane och Adils upp. Och de kungarna har, alltså, Daniel Sävor som är lite försiktigare, han säger att eftersom de här kungarna omnämns i hela olika oberoende källor, så kan de vara realistiska. Bosse Gräslund har genom att koppla ihop dem med Beowulfkvädet kunnat visa på att även uppgifter om vad de har sysslat med i sagan är verklig. Och det handlar om att de har framförallt då, Egil och Ottar har varit riktigt jävliga mot gutarna. Man har haft strider, och det finns detaljerade skildringar av strider mellan svear och gutar i Beowulfkvädet. Och de grejerna har förmodligen hänt. Därför att det omnämns alltså i källor som är så separata i England och på Island och i Norge. Så att det handlar inte om någon myt som har spridits, utan det här är hågkomster som har traderats på olika håll och kanter.
Okej, så Adils och Egil, Ottar och Ane till exempel, det är som du säger personer som mycket väl kan ha funnits, och de existerade då sannolikt ungefär vid den här tiden när Gamla Uppsala formeras, när de här högarna kastas upp, den här olika kungasalarna byggs och där det festas i. Ja, där har vi dem då. Då är det de som ligger där kanske.
Ja, och nu är det jättesvårt att liksom pricka in vilken hög ligger vilken kung i och så vidare. Men Adils, han... Jag sätter en femma. Jag sätter 10 kronor på att han ligger i någon av Uppsala högarna. Och kanske Östen också, som omnämns lite senare. Mm. Men vi kommer aldrig veta om det här stämmer fullt ut. Men att det är helt klart att från Adils tid och framåt, det är då man bygger upp Uppsala som ett pampigt, monumentalt kungasäte som sen består i hundratals år.
Tack Jonathan Lindström, men det finns ju de som än i denna dag hedrar det vendeltida Gamla Uppsala, till exempel vendeltidssällskapet Ventjod som nu har en marknadsplats här.
Ja, och de äter och de klär sig som människor gjorde här på 1600-talet, och de tillverkar svärd som är i princip kopior av de svärd som man har hittat som fynd här i gravhögarna till exempel.
Tjena. Hej.
Oj, här ligger det svärd.
Jajamän.
Riktiga vendeltida svärd, eller?
Det är bra. Och det typiska för vendeltida svärd, det är ju den här delen på svärdsknappen.
Ringsvärd, eller hur?
Ringsvärd,
yes! Bra. Femma i historia.
Du har koll, precis. Och det roliga är att vi vet ju inte varför de såg ut så. Det finns lite olika idéer.
Det är två ringar helt enkelt, kan man säga.
Precis, och på den här modellen så har det blivit stiliserat. Så de här är gjutna i ett stycke. På de tidiga varianterna så var det två lösa ringar som var monterade i varandra. Mm.
Längst ner på handtaget på svärdet.
Ja, precis. Man
drar du den där? Ja, precis, får man akta sig lite.
Det är inte vast, utan det är ingen fara. Så man håller på det här sättet. Och det man tänker är, vi vet ju att enligt sagorna så berättas det om hur krigarna svor ed på ring till sina kungar. Då vet vi inte, var det en halsring, var det en armring, var det en fingerring? Vi vet inte. Men det här kan ju varit en symbol. Har du ett sånt här svärd, då visar det, du är en krigare som har svurit lojalitet till kungen.
Kungens man.
Ja, precis.
Mm. Och ringar, alltså jag vet att man har hittat liksom kanske lite större armbandstora grejer. Jag tänker förstås Tolkien och ringvålnader och one ring to rule them all.
Absolut, ja. Tolkien var väldigt kunnig vad gäller europeisk, nordisk, germansk historia. Mm. Han hade stenkoll på det här. Och det ser vi i Sagan om ringen hur det systemen funkar när krigarna svär trohet till sina kungar och så vidare. Jag är stor Tolkien-nörd också, så att jag kan prata länge om det.
Och du håller ju sånt här tvåäggat klassiskt svärd nu, men bakom dig ligger ju sån här enäggad variant, va? Skramasax, vad heter de där?
Långsax, precis.
Som en jättestor kniv egentligen då. Men ja, det här är ju väldigt fin i någon sorts guld poleterad skida och prickigt handtag.
Prickigt handtag säger du, men det ser nästan ut som att det ska vara lite grepp. Ja, det är nitat. Greppvänligt.
Ja, det är därför. Det är
även
därför.
Om man är svettig.
Och det är fyndbaserat. Det här finns originalet på Gustavianum inne i Uppsala. Mm. Så att Jörgen då, en av han som sitter där, han kan berätta mer om det här. Mm.
Men det ser ju alltså ut som en stor kniv. Ja. Och den verkar vara riktigt vass, den här.
Den här,
och
den är liksom, jättevass.
Ja. Men man tänker sig att slåss med den. Alltså, det måste vara ganska speciellt att slåss med.
Nu kommer Jörgen här, jag vinkar hit honom.
Ja, men tjena. Ja, men hur slåss man med sån här enäggat svärd? Jag kan inte slåss med tvåäggat heller. Så att,
det var framförallt ett backupvapen, tror man. Att man slogs med svärd, spjut eller liknande. Vart man av med det så hade du saxen lättillgänglig. Och inte ett lika stort vapen, men ofta så var de rätt skarpslipade. Och
man vill inte stå i vägen för det heller.
Nej. Nej.
Och jag kan inte sluta tjata om det här med hur skarpt. Men kan man raka sig med ett sånt här svärd?
Just den där så kan du det.
Och du ska inte göra det då, Jörgen? Du har lite skägg kvar, ser det ut som.
Ja, nej, det är väl synd att ta bort värmen en sån här dag.
Men du har inte flätat det i två så att du blir så här tveskägg?
Nej, jag har inte kommit dit än.
Sist hörde vi Jörgen och vi hörde också Robert Östberg, båda medlemmar i vendeltidssällskapet Ventjod. Jag heter Tobias Svanelid.
Och jag heter Urban Björstadius.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.